svenska?
De håller på att utveckla Majorna. Majorna ska bli en ny metropol på många sätt. Mm. Och det är lite speciellt här i Majorna för att till exempel vi har ju ingen McDonald's här.
Nej, det har vi inte.
Nej.
Nej.
Det är lite...
Det är inte centrum eller det här är inte... Vi är en liten... Hur menar du att vi inte har McDonald's?
Nej, men det här är en enklav och det är lite konstigt och det funkar inte alltid som alla andra ställen kanske.
Mm. Mm.
Och det är lite motstånd också när det är för mycket... Det surras lite om man är för påhittig i stadsdelen.
Mm. Det är lite sådär. För mycket här då.
Nej, det ska det inte. För det är inte riktigt Majorna då. Om det är
helst ska tiden stå still. Och om det står en felstavning, korvkiosk
som Mariaplan, faktiskt har.
Som vi har. Ja. Då ska det stå korvkiosk även fortsättningsvis.
För då är det deras skylt nu. Det är våran skylt.
Det är våran identitet.
Det är Majornas skylt.
Majornas skylt.
Och det är här särskriver vi.
Mm.
Liksom.
Ja.
Och då blev det uppståndelse om den här skylten också.
Ja.
För den blåste sönder.
Ja.
Och då var det ju väldigt viktigt och stod i tidningen att den nya skylten, då kommer särskrivningen vara ännu värre.
Ja, men de gjorde nästan en exakt kopia av den. För bara några dagar senare.
Mm.
Gratis. Någon så här skyltfirma. Det var jävligt schysst.
Ja, som ska skydda det här kulturarvet med korv, kiosk. Liksom. Ja, men, och i alla de här knäppheterna. Där politiskt progressiva... vänsterpartister som utgör vadå? Vänstern har väl typ hälften av rösterna i vissa områden.
Ja, i Majorna är det nog säkert så. Ja. Och så FI då och resten.
Miljöpartister.
Ja. Ja. Miljöpartister.
Så ibland alla de här så kallat progressiva personerna då så har man ett stort motstånd mot nya grejer.
Mm.
De här progressiva personerna.
Mm.
De är inte ideologiskt stringenta här. Liksom.
Nej, de är konservativa då.
Precis, de är konservativa.
Ingen newfound nu.
Nej, precis. Nej. Då får det vara något riktigt så här hbtq-igt. Ja, eller någonting.
Ja, en staty, en hbtq.
En staty.
Eller symbol eller någonting. Det är väl okej, kanske.
En kvinnlig version av Nelson Mandela. En sån staty gillar man ju.
Winnie Mandela.
Nej, men typ trans Mandela.
Okej,
men då är det några ett väldigt duktigt företag i Göteborg som hette Avenygruppen och som numera heter Göteborgsgruppen, som utvecklade massa krogar och restauranger. Som jag är väldigt positivt inställd till. Det är uppenbarligen ett gäng som gör massa business.
Mm.
De har utvecklat Tredje Långgatan så att det har blivit en restauranggata till exempel.
Mm. De fräschar till saker.
Ja.
Kan man säga.
Renovera gamla ruttna hus så att det blir fräscht och bra. Och liksom. De är en positiv kraft, tror jag.
Men bara jag var på antikhandlarna idag. Och tog en kaffe och en macka.
Mm.
Och så tänkte jag, fan... Det är ju bara att blåsa ur all skit som finns här. För då, om jag ska vara helt ärlig, så det ser ganska illa ut nu där.
Ja.
Det är liksom som en basar i Bagdad eller någonting.
Ja.
Så jag tänkte, ja men här skulle de här Göteborgsgruppen kunna göra något fräscht.
Precis.
Och snyggt i den här ascoola lokalen. Det är eko där, men man kan ju bygga om lite och kanske lite lätt, det är ju säkert K-märkt och sådär. Men jag menar, för det är som en loppmarknad, det är som en ganska ful loppmarknad nu. Så var det inte när jag var lite.
Nej, men det kanske är att det är lite för många kockar och så är det ingen som kan styra en mer längre plan, för det är många olika handlare och det är krångligt.
Ja, för många kockar.
De är offer för sin egen byråkrati.
Ja.
Och det är ju inte ensamma företagare som bara kan mörsa in pengar och grejer. De har ju inte de byråkratiska motkraven.
Men där, ja. Men, ja. Jag tänker att man kan bara riva det och förflytta dem.
Jag håller med dig.
Ja, ja.
I Majorna så ska den här då Göteborgsgruppen bygga världens största pizzeria, säger de.
Mm.
Och då har de det är ett jättegammalt fint hus som var en bio förr i tiden som heter Kaparen, om jag har rätt. som ligger på Stigbergstorget. Ett jättefint gult funkishus. Jag skulle kunna tänka mig byggt på 30-talet eller någonting i den här stället.
30-40 ja. Kanske. Och var det en biograf från början?
Ja. Och det här huset som är ett fantastiskt fint hus och kulturminne har bara förfallt i hur många år som helst. Och så köpte Lidl detta huset.
Mm.
Och på typiskt Majorna-maner så kunde man inte driva Lidl där. För alla de här vänsterpartisterna gillade mycket dyrare Hemköp på andra sidan gatan.
Ja.
Så Lidl la ner den verksamheten och sen så har huset bara stått tomt i princip. Och så tog den här Göteborgsgruppen över detta och trycker in hur många miljoner som helst, renoverar hela huset och bygger en gigantisk så här cool pizzeria-krog med en stor takterrass. Och de kanske ska fylla 2000 pers där totalt. Eller
men just att det är världens största, att det skulle vara världens största pizzeria, det låter ju jävligt vulgo bara. På något.
Den måste ju vara i Italien, tänker
jag. Ja, visst.
Eller
hur? Ja. En hel stad som är en pizzeria.
Men det är typiskt sånt som man säger när man säljer in såna här projekt.
Ja.
Liksom.
Men det låter så lowbrow.
Ja.
Ah, det är världens största pizzeria. Liksom.
Men öppnar man en restaurang som har en nisch så här, liksom. Ja, men vi säljer knödel. Då säger ju alltid folk så här, bara, det här är det enda stället där du kan få en riktig knödel i hela Göteborg. Och så är det nästan aldrig sant.
Nej,
men det är sånt man säger. Världens största pizzeria kanske det inte är. Liksom.
Nej, och man orkar inte ens ta reda på om det skulle vara sant.
Nej, världens största pizzeria, det låter också väldigt så här, den kanske är i Tallinn. För att det är en stor industri där gillar de pizza.
Och så att hela fabriken äter pizza.
Ja, och då är de 7000 personer där.
Ja,
men i alla fall. Och det här möts ju med blandade reaktioner. Det första som hände när de hade tagit över det och började renovera, då började folk klottra på huset. Göteborgsgruppen, dra från Majorna, dra härifrån. Och sånt. Massa taggar liksom. Och då... På grund av det, om de här ryktena stämmer, då hyrde man in en konstnär som heter Ollio. Och då gjorde han konstnärsgraffiti på fasaden. För då vill man inte spitta Ollio hur som helst. Så då vad blev det
lite knas då? Man,
ja, kanske. Då var det mindre hatbudskap det här på byggnationen då, liksom. Det här känns ju moget.
Väldigt.
Ja. I alla fall. Blandade grejer. Nu senast hörde vi från en bekant att det kommer aldrig funka. Man kan inte ha världens största pizzeria i Majorna. Det går inte. Och det är så här, ja, men typ. Och det kanske man kan.
Alltså, jag snackade med några om det och de sa att jag var ju rädd att det skulle bli något så här disco där. Och att det bara kommer dit kids från Avenyn och börjar slåss här i Majorna på Järntorget, eller på, vad heter det, på torget där. Och det vill man ju inte.
Nej.
Men de sa att nej, men det kommer nog vara, det kommer ju vara det vanliga klientelet bara som kanske blir lite mer. För de kommer ju inte, alltså prisbilden kommer ju antagligen ligga ungefär ganska högt antar jag då, om man vill hålla det. Ha business i det.
Ja.
Så det blir kanske inte så sunkigt som jag föreställer mig. Utan Göteborgsfamiljen gör ju ganska... Det är ju ganska fina ställen de har.
Ja, men det får jag säga. Det är ganska fina ställen. Och även fast det alltid är lite... Det är lite känsligt det där. För att det är ungefär som med ett band som spelar musik. Att om det är för kommersiellt bandet så blir det lite fult.
Mm.
Och det är lite så ibland med restauranger också. Att är det för storkökigt, då är det lite fult.
Då blir det vulgo och lite...
Men jag tycker de har... jag tror de har Averna Taverna, är väl deras. Och gamla Skojarbacken och vad det nu heter.
De har väl en hel...
Franska bistron vad är det? Aschebergsgatan och så vidare. Och det är allting är helt okej. Det finns inget att gnälla på. Det är liksom bra business. Det är bra för Göteborg.
Och lite snyggt och roligt. Och liksom ser fräscht ut.
Så nu då har de tryckt in hur många miljoner i det här huset för att topprenovera det. Liksom. Mm. Och då skyddar vi. Då har vi kvar gamla kaparen i en annan skepnad.
Mm.
Det håller ju på att falla sönder hela
tiden. Det var ju rivnings... Det såg ut som de skulle riva det när som.
Det sägs ju att det finns gamla så här arbetarmålningar och sånt, väggmålningar i huset. Du vet så här, typiskt göteborgska, där är ju fiskarna med båten och liksom så här fina gamla grejer, typ 100 år gamla.
Tror du det är bevarat eller?
De målningarna där inne får inte röras då, för de är K-märkta. Så då har man, antingen så har man ju mutat någon, eller så har man byggt runt det då. Liksom.
Ja, eller så har man lyft fram dem på något sätt.
Ja,
då,
för de eller flyttat dem. Eller så det är det enda jag vet, för det var det som jag har lite inside information, att det var det som Lidl hade lite problem med där, att de kände att de inte kunde göra någonting med den fastigheten liksom. För att det var ja.
Den är Q-märkt har jag läst. Och det borde väl innebära då att det är vissa delar av byggnaden som måste bevaras.
Precis, själva... och det är de här målningarna.
Ja, precis. För de har ju slagit ut väggar i byggnaden och gjort nya fönster där. Ja, ganska stora fönster.
Ja. Det kommer se fräckt ut. Ja. Jag ser fram emot detta. Sen kommer inte jag hänga där. För jag gillar mer skybars nu för tiden. Så det är lite för mycket markplan. Även fast det ligger, ja, men det ligger högt uppe på i topografin så att säga.
Ja, precis.
Ja. Kommer Majorna bli en ny metropol då, Andreas? Där man liksom...
Ja, jag fick ju en känsla... Att Majorna, att jag tror att väldigt många, i alla fall, jag skrev ju lite om Majorna i min bok, Dunning-Kruger-effekten.
Ja, just det.
Och sedan så, det finns, tror jag, väldigt mycket en känsla av att det är pikant, eller att det är liksom exotiskt, Majorna, för folk i Stockholm och andra delar av i Sverige kanske. Så jag tänkte, om man skulle göra en Netflix-serie om Majorna, ungefär som Solsidan på något sätt. Fast det är ju ingen Netflix-serie. Men alltså, man gör någon slags serie om Majorna.
Jag tror den redan är gjord. Den heter Rena Rama Rolf. Är inte det lite den
grejen? Är det Majorna?
Ja, jag tror det. Ja. Jag tror, eller Mastugget. Ja. Är lite den. Men ja, det hade varit kul.
Kan man sno det bara? Ja. Bara göra upprepning av den?
Ja, det tror jag. Lasse Brandeby är ju tyvärr avlidet.
Ja, tyvärr. Ja.
Nej, men okej. Men vad hade det varit för någonting? För att jag vet ju vissa grejer som jag tycker är jävligt Majorna. Typ att när någon är i 50-årsåldern och fortfarande typ gillar graffiti typ.
Ja.
Det...
Och där har vi ju en karaktär. Ja. En 50-årig man som börjar få karpaltunnelsyndrom.
Ja.
Som fortfarande går ut och graffar.
Jag tycker de ska fan inte tagga här och har åsikter om olika grejer. Och, nu har de bombat där, men man kan bomba där och liksom har ändå det snacket så.
Och han försöker sköta sitt familjeliv med barnen varannan vecka antagligen.
Ja.
Och så kanske blir han gripen av polisen någon dag. Ja. Och de tycker det är kul.
Undrar om
kul.
Det bor någon här som
polisen
inte är från...
för att han är så gammal.
Ja, just det. Nej, han kommer undan på grund av det. Det kan inte vara han.
Det är ju jag.
Nej. Det här är pojksträck.
Du ser ju, det här är ju... Han är ju inte smart som han gjort den här. Det är ju inte ens bra. Jo, det är...
Nej, men ni fattar inte den
stilen. Ni fattar inte den estetiken.
Jag fattar inte det. Ja, men den grejen. Och sen så har vi ju... Sen så har vi ett ganska stort gäng som också är 40-50-årsåldern. Som så här fortfarande röker gräs och tar partydroger och sånt. Som man ser ut en hel del. Och det är också så här att de har ju fortfarande är väldigt street så. Fast de är så här old liksom. Det tycker jag är väldigt Majorna.
Mycket neonfärger.
Ja, lite så.
Och glow sticks.
Ja, och... Ja, men det är någon weird grej där. Mm. Det är street, fast det är liksom upp i åldrarna. Jag fattar ingenting. Men när hade man haft det? Men ska Netflix... Jag tycker inte det är ballens. Eller vad ska de göra?
Det får ju vara... Om det ska vara internationellt gångbart så får man ju ha en jävligt stark idé. Och det har man ju inte. Det räcker ju inte med att vara pikant område liksom.
Nej.
Och jag menar, hur roligt
det är inte tillräckligt starkt fenomen heller.
Nej.
Eller?
Landshövding i hus, det är ju inte fascinerande för någon.
Nej.
Någon. Nej, kanske inte ens fascinerande för någon som bor i ett landshövdingehus. Ja, det är inte intressant helt enkelt. Samtidigt finns det ju lite karaktärer man kan tänka sig. Någon som har ett antikvariat mot alla odds och försöker sälja böcker. böcker och leva på det. Mm. Någon som, det finns ju en bokbindare där i Majorna också. Mm. Som håller på att binda in böcker. Ja.
Men vi har ju lite, så här småföretagare som man inte ens förstår hur det fungerar. Som har kanske någon liten bokhandel eller ett litet antikvariat eller liksom som är bara så här en helt märklig okommersiell idé. Och det verkar uppenbarligen fungera.
Ja, visst. Samtidigt som det kanske är slags simulakrum alltihop, eller vad man ska säga, att det är liksom allt på låtsas i rent kommersiell mening.
Ja, men för de har nog väldigt låg hyra, tror jag att man har. Om man har en liten 20 kvadratmeters butik i botten på ett landshövdinghus och håller på med något skumt, då har man nog väldigt låg hyra, skulle jag gissa.
Ja, ett par tusen lappar då, kanske. Mm.
Det är ju fortfarande så i den här stadsdelen också att jag tror att de flesta bostäderna ägs ju av de kommunala bostadsbolagen.
Ja, just det. Ja,
och det är kanske inte helt vanligt heller.
Just det, så det är familjebostäder som äger även de här gatuplansbutikerna. Ja.
Och då kanske de betalar en hyra på några tusen lappar, sådär, för de har alltid haft det. Sådär, liksom. Kan hålla på och klura med något konstigt där, liksom. Ja, jag vet inte.
Ja, precis. Men det är svårt att se de stora konflikterna då som skulle kunna driva en internationellt gångbar serie här.
Ja.
Det måste ju till en konflikt.
Ja, men det enda, när det kommer till svensk kulturexport så är det väl det här Nordic Crime och sånt.
Ja,
så det
precis. Vill
säga, då ska det vara så här att det är mörkt hela tiden.
Bron är ju någon sån grej. Ja, det är ju dansk, dansk-svensk.
Ja, jag tror vi har svårt att sälja in något annat, eller?
Ja, nej, men det är kanske, ja, precis.
Men jag menar, folk vet ju faktiskt inte ens i världen vad Göteborg är för någonting.
Så nej, det är sant. Väldigt, nej,
och, och hade det varit att det fanns en stark kulturscen på något sätt, att vi hade uppfunnit någonting, liksom att det här är Majorna teater eller någonting, som blir ett globalt fenomen, då kanske man hade kunnat göra att det handlar om det. Men ja, nej, jag tror inte det är så spännande.
Nej, det är inte så spännande.
Ja.
Synd,
Majorna. du läser lite, vad ska vi fortsätta med?
Ja, jag började ju läsa en bok som heter Cynical Theories, skriven av Helen Pluckrose och James Lindsay. Mm. How universities made everything about race, gender and identity and why this harms everybody. Mm. De skriver mycket om postmodernismen och analyserar postmodernismen på... Ja, de säger det från början att postmodernismen är ju väldigt svårdefinierbart. Mm. Men de går ändå tillbaka till 60-talet och tar upp de här, fokuserar på Foucault och Derrida och de här franska filosoferna och Marcuse och sådär. Och beskriver då hur det här har då utvecklats på senare tid till en slags applied postmodernism. Eller det har blivit mer... Det har blivit slags konkreta rörelser inom akademia där man liksom är fullständigt fixerad vid de här sakerna.
Mm.
Och Pluckrose och Lindsay, de är, jag vet inte vad de gör riktigt.
James Lindsay var ju matematiker.
Mm.
Så ja, då gör man ju det.
Ja. Men de gjorde ju i alla fall den här So-called 2.0, eller vad man ska säga, där de skrev, fejkade ihop olika akademiska papers som var väldigt ambitiösa. Och det kunde ju handla om liksom hundvåldtäkter i någon park och hur hundarna då våldtar varandra hela tiden eller begår sexuella övergrepp. Så beskrev de hur de har noterat liksom tusentals övergrepp under ett år. Och de har varit där.
Vi har ju pratat om det här innan, men bara snabbt för att recappa så skriver de massa helt vansinniga artiklar med bara tokerier i.
Mm.
Och så får man dem publicerade för att visa att bara ni har liksom ingen kvalitetsgranskning överhuvudtaget.
Mm.
Det är det är ett ganska starkt case. Man har gjort det här ett par gånger.
Mm.
För att om man säger, jo men vi har bra kvalitet, vi har peer reviewed, vi har en riktig tidning, vi gör riktig forskning, för det är ju det här de säger.
Mm.
Och då om man då lyckas få publicerat någon helt idiotisk grej där, då är det ju uppenbarligen bara skit de håller på med. Det är ju argumentet.
Ja.
Jag bläddrar lite snabbt i den. Jag tycker det verkar vara bra. Lite slarvigt. Det märks att Lindsay kanske inte riktigt skriver den här typen av saker. Han är matematiker. Mm. Han kanske håller på med lite andra grejer.
Kanske.
Lite slarviga i definitionerna. Lite sådär att ibland... för de delar upp det mellan... De har 6 stycken koncept...
Ja, precis.
Och eller, fyra av dem kallas för themes.
Och 2 är principles.
Och 2 är principer. Och börjar man bena i det där så är det bara, men vänta här nu, vad är ett tema, vad är ett koncept och vad är en princip liksom? Det är inte riktigt, det kändes inte så väl arbetat, tyckte jag.
Ja, varför skulle det vara 2 principer och 4 teman?
Varför kan ett tema både vara någonting som man gör i praktiken eller en filosofisk idé? Mm. Vad menar man där liksom?
Det blir lite akademiskt, det blir liksom bullshitigt i alla fall på något sätt. Och de själva blir lite bullshitiga i sina definitioner av saker.
Ja. Och det är ju, men jag förstår ju vad det är han vill göra, för att här är ju idén att, precis som med de här falska papers, att man tar då de här olika idéverken som de här knäppjökarna på universiteten håller på med. Som, du vet, intersektionalitet och...
Ja,
eller att man ska kalla folk... Plötsligt är en vanlig man, det är en cis-man. Och alla de här knäppheterna, då är ju... Om man inte tillhör det så är ens första reaktion, vad fan är det som har hänt? Vad kommer det här ifrån?
Mm.
Och det är den frågeställningen som de försöker besvara.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Vad är det de håller på med? Varför är det så utbrett? Vad är det de håller på med? Och vad är det som gör att det har blivit så här knäppt? Liksom?
Mm.
Kan man leka djävulens advokat här? Går det att försvara de här postmodernistiska som har tagit över liksom?
Nej, men jag tycker det är så komplext att jag... eller själva, om man tar det på allvar och menar att det verkligen är den här rörelsen som har kommit in, så det är ju en slags... Det är ju mumbo jumbo.
Mm.
Så det är liksom...
Men jag tror...
Man vill inte gå in och ens analysera det riktigt, för då är man ju fast i deras... i deras tankevärld.
Men man kan väl ändå göra en slags vad heter det liksom? Så här, vad heter det när man... Postmortem. Man måste kolla på liket. Vad är det som har hänt med liket liksom? Är det blått runt halsen? Kanske har blivit strypt då liksom? Eller hur? Det är det som jag tror att de gör. Det känns som att folk redan har pratat om det här så länge. När släpptes den här boken?
Jag tror den släpptes för något år sedan bara.
Uh-huh.
Nej, jo. 2020. Mm.
Jag tycker att The Coddling of the American Mind of Haidt är en mycket mer välskriven och bra bok.
Ja, de går ju igenom...
Samma sak.
Samma sak, men väldigt, väldigt pedagogiskt på något sätt.
Och då märker man att Jonathan Haidt är en van författare inom... psykologi och socialpsykologi och liksom man följer, vad ska man säga, det finns liksom en norm. Det här är en artikel, det här är en essä, det här är en bok, alltså det är så här det ska refereras till, och det här är uppbyggnaden och liksom, alltså ja, sen behöver inte det nödvändigtvis alltid vara bättre, men här märker man ju när någon kommer från matematiken att han haltar ju i hur man bygger upp en sån här sak.
Ja, i dispositionen av själva analysen eller vad man ska säga.
Matematiker skriver inte artiklar på det sättet.
Nej.
Det existerar inte.
Nej. Ja, men det så kan det vara.
En matematisk artikel kan ju bara vara 3 rader. Mm. En formel liksom.
Mm.
Och därför är det här så här. Mm. Så formel.
Mm.
Eller det är väldigt annorlunda.
Mm.
Då kanske man inte har det hantverket, tänker jag.
Nej, men det, så kan det vara.
Ja. Vilket gör det lustigt då, eftersom de lyckas få publicerade massa artiklar sociologiska tidskrifter.
Ja.
Jag skriver illa.
Men det är ju deras starkaste argument. Det är ju liksom, det är ju starkare än den. Det säger ju egentligen allt då, mer än kanske till och med den här boken som de har skrivit.
Ja.
För då ligger det ju i saker, eller då beskriver de ju att då har de ju skrivit astokiga artiklar som applåderas.
Mm. Men okej, okay. Jag berättade en anekdot för dig igår, Andreas.
Mm.
Och det var att vi har en gemensam bekant som försökte förklara för mig och Andreas, för kanske säga att detta var 2015 eller något, så försökte hon förklara intersektionalitet.
Mm.
För hon hade börjat doktorera då.
Mm. Mm.
Och jag minns att både jag och Andreas var som frågetecken. Och jag probade lite bara, va? Nej, nu fattar inte jag. Mm. Vad är det här för någonting?
Mm.
Och så blev det så här haltande och det låg kvar väldigt länge att jag bara, jag förstår verkligen inte vad hon menar.
Men du försökte förstå, eller vi försökte förstå exakt vad hon menar.
Och jag var helt okritisk för att det hade inte, då hade inte det här exploderat riktigt ännu.
Nej.
Det hade bara exploderat in i institutionerna, men det hade inte nått ut i samhället. Så det var första gången som jag fick höra intersektionalitet. Och jag fattade ingenting. Och så visar det sig nu då när man har lärt sig mer och läser sådana här böcker att det var ju bara bullshit allting.
Ja, det betyder
och det var ju därför man inte förstod det.
Mm. Nej, det är ju blaj. Det är ju blaj. Det betyder ju absolut ingenting.
Nej.
Jag har ju också försökt få folk att förklara vad eller liksom, men de säger att intersektionalitet är jätteviktigt. Jaha, varför då? Nej, för det är olika personer har olika makt. Jaha, okej.
Okay.
Så en handikappad har då lite mindre makt än en ohandikappad. Är det en svart handikappad person så har de ändå mindre makt. Jaha, okej. Okay,
och då har det i praktiken att göra med också hur man får lov att uttala sig. Så att det finns liksom en hierarki de har byggt upp där man tänker sig då att den handikappade lesbiska svarta personen har liksom företräde för att tala om saker i samhället jämfört då med den som är längst ner i deras får lov att tala trappa då som är den vanliga vita heterosexuella snubben som är liksom deras stora fiende sådär.
Mm. Ja, precis. Ja.
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag hoppas bara det här dör ut liksom. För det är så jävla korkat.
Ja, men det är ju
askorkat. Jag orkar inte liksom.
Det är fruktansvärt korkat är det.
Nu såg jag visade dig. Jag såg i Svenska Dagbladet. Och det är sånt här som får mig att bli liksom, jag undrar liksom vad fan det är som händer. För Svenska Dagbladet ska ju inte hålla på med sånt här. Och då skriver de, jag ska hitta den när jag länkar dig. Då är det Anders Q. Björkman. Stal Detroit-techno från tyska cis-DJ-män.
Mm-hmm.
Ja. Och då handlar detta om att det växer fram liksom techno i Detroit.
Mm-hmm.
Och de inspirerades av tyska snubbar som gjorde tysk techno.
Mm-hmm.
Så att man lyfte upp så här störda plattor som man hittade från tyska elektroniska musiken. Mm-hmm. Och så blev det liksom en Detroit-techno-scen av det.
Men varför är det viktigt att de är cis? Sist-män.
Exakt, varför är vad är
det
hela
fattar inte jag. Nej. Det är ju men craziness då,
ja, men jag försökte
har du läst artikeln?
Nej, men jag har läst ingressen och okay. Så vidare
ja. Ja, det räcker.
Men, ja, men det gör ju det. Nej, om det är sån här dum rubrik så räcker det men då, ja men jag menar allvar
okay.
Ja. Men då finns det nämligen en motsättning här och för om man ser världen och filtrerar världen utifrån att man tror att det finns någonting som heter cisman och att man är i den begreppsvärlden.
Mm.
Då finns det nämligen en konflikt här. För att de som håller på med Detroit Techno är afroamerikaner.
Mm.
Och de som skapar musiken i Tyskland.
Kan inte de vara cismen då, afroamerikanerna då?
Nej, det tror jag inte. Kan de det? Jag vet inte vad det är.
Du vet inte ens vad cisman är.
Ja, men det är ju är det bara det att man är vanlig. En vanlig
snubbe som är liksom säker i sin egen könsidentitet. Det är ju det du betyder.
Ja, men då,
jag menar inte att jag använder de här begreppen. Men jag tror det är det du betyder.
Men, ja, men då är det ju helt bara... Då är det helt onödigt och bullshit. Och då så är det här liksom...
Det är klart att svarta då också...
Men varför tillåter Svenska Dagbladet att man överhuvudtaget använder det här rent av kommunistiska språket
för att
i
de vill vara woke.
Ja, och det här är det liksom är så jävla korkat.
Det är också ett nytt begrepp. Och är man woke, då är man alltså vaken inför den här strukturella rasismen som
inte finns,
som genomsyrar hela samhället enligt deras ideologi,
som man har hittat på.
Ja, det är också en ideologisk ett koncept.
Ja. Men och
som är felaktigt.
Ja, men som är det liksom. Ja. Och
det är ju konspirationsteori också.
Ja, men precis, för det konspirationsteorin är på något sätt då liksom att han monopolgubben är det som kommer och skrattar och så plågar han någon i rullstol som är lesbisk liksom. Mm. Det är så här, det här har aldrig hänt liksom. Mm.
Men själva maktstrukturer, att allt är maktstrukturer och
också bullshit.
Ja. Men det blir ju också cynical theories heter ju den här boken av Lindsay. Men det blir ju när man ser världen på det här sättet som allt är en konspiration där den vita mannen på något sätt har hittat på och strukturerat en hel värld för sig själv
och håller folk nere.
Och håller folk nere då. Så då blir ju allt ens tänkande då också, jag tänker på om man har en framgångsrik kompis då kan man ju inte erkänna att den personen har talang eller är begåvad, utan då är det bara privilegier, då är det bara för att den här personen är privilegierad och har fått allt gratis och det blir ju en cynisk världssyn. Men då kan man ju aldrig då är man ju alltid ett offer. Man håller sig kvar i offermentaliteten hela tiden, eller slavmoralen som Nietzsche skulle säga också.
Men det finns en viktig grej här, och det är att om man då som har hänt inom samhällsvetenskapen och typ 90% av de som sysslar med psykologi, det är ju att man har ju, det är också en konspirationsteori att man tror att allting är kulturellt betingat. Allt är det.
Ja, just det.
Och om allt är det, då är ju en slutsats att men om han blir framgångsrik ingenjör, då beror det bara på hans bakgrund, familj, hudfärg och så vidare. Det är bara det, liksom. Mm. För att det är deras perception av världen. Så den slutsatsen bygger ju på liksom vanföreställningar.
Och det finns ingen framgångsrik utan den här förklaringsmodellen i det korrupta, så att säga, i en korrupt värld.
Nej. Men förhoppningsvis så blir det. Jag vill inte heller att vi pratar för mycket om sånt som alla redan har pratat om.
Nej, precis. Och vi har ju inte läst den här boken, så det blir ju lite...
Nej, men jag har ändå läst hans definitioner och så vidare, så jag uttalar mig om det jag har läst. När det här sker, som redan har hänt, vi har ett lik framför oss, då blir man nyfiken, vad var det som hade ihjäl kroppen? Mm. Man letar efter mördaren. Mm. Alltså det är ju de här sakerna... som det är ju han är ju så chockad över hur liksom korrupt och dåligt och korkat hela hans kära akademia har blivit. Det är ju det som driver honom, att han är ju i chock liksom.
Han vill hitta en förklaring till det här. Och det gör han ju då i postmodernismen.
Ja, precis, och då är det han och Jordan B. Peterson och några till som liksom, men det här är det är postmodernismen liksom. Det är här skon klämmer. Men jag skulle säga att det finns andra faktorer också. Exempelvis de här idéerna som Gad Saad tar upp i sin asdåliga, tråkiga bok.
Som heter, han skriver ju asdåligt tyvärr.
Ja, han är riktigt jobbig. Men han tar ju upp några grejer.
Bara... Jävligt narcissistisk också. De.
Ja, precis. Men, det
vad tar han upp?
Ja, men han tar ju upp lite idéer. Så här att man har vissa vanföreställningar som man tar för sanna. Och när man har de premisserna, då börjar man dra dåliga slutsatser. Mm. Och några av de premisserna är ju till exempel att man inte tror att det finns biologi. Liksom.
Ja, just det. Just det, just
det. Och det är ju så här...
En sak som är problematisk är ju att det finns ju en vetenskaplig metod och vetenskapligt tänkande och så här. Mm. Och de här postmoderna personerna, de menar ju då att nej, men det är ju upplysningen och så, upplysningsfilosoferna, Hume och...
Det är white science.
Ja, det, ja, nej, men tyvärr så här, i dess mest extrema former så är det ju det, det är ju makten då som har format, och det här menar ju Foucault också, att det är på något sätt makten då som formar vad som är kunskap. Och det finns liksom ingen objektiv kunskap, det finns inget som är objektivt sant, utan allt är då skapat av de som har makten vid ett visst tillfälle, och vita slavägare då på 1600-talet då, eller något liknande då, va? Så liksom allt är förstört från början.
Mm.
Och det är svårt då, antingen så har man ju en riktig vetenskap och är överens om vissa premisser, eller så är man inte det. Och här har ju det fullständigt ballat ur på senare tid, där man inte är överens om att de här, och att det finns objektiva kriterier som är sanning och
Nej, men jag ser det som att ibland så ser jag det som att det finns en stor vad ska man kalla det? Det är en masspsykos där folk är medberoende med varandra för att de har hittat olika copingmekanismer för att världen är inte som de vill att den ska vara.
Mm.
Och att de går runt och har fel hela dagarna.
Mm.
Och deras idéer fungerar inte i praktiken. Och de har massa såna här olika grejer.
Mm.
Men då har de en masspsykos tillsammans där de copar ihop liksom. Precis som narkomaner som börjar hänga med varandra. Eller alkoholister som börjar hänga med varandra.
Det är en ganska bra liknelse på något sätt.
Och då är, för det är liksom så här. Vissa idéer som det bubblas om. Jag har lyssnat på Sveriges Radio idag som uppvärmning.
Mm.
Och det är ju, man hör ju lite sånt ordbruk och lite sådana dumheter så här var femte minut på Sveriges Radio.
Mm.
Men då tänker jag att om en vuxen person kan bli motbevisad, och då menar jag motbevisad, av en 12-åring som har tillgång till en grundbok i psykologi exempelvis.
Mm. Mm. Mm.
Då måste ju den. För om du går runt och är en så här duktig akademisk 40-åring, men dina idéer är så jävla svaga att en 12-åring kan ju fucka upp dina idéer.
Mm.
Då måste du så här bilda ett gäng med de andra som är i samma psykos.
Mm.
Och då hänger ni ihop liksom.
Mm.
Och det är det som gör att det att till exempel det blir viktigt att tysta ner idéer som inte är samstämmiga, eller att så fort någon uttalar sig utanför deras norm, då sätter man dem i så här etiska nämnder på universitetet, och personer som Ann Heberlein kan ju inte ens vara kvar på universitetet.
Nej.
Bara för att bara hon som person, när hon har rört sig utanför den normen.
Hon är toxisk då, hon på något sätt, eller?
Ja, men hon är genuint toxisk mot deras masspsykos.
Ja, hon förstör ju deras illusion, eller exakt. Den världen. Ja, det,
och detta tror jag kan förklara, på många sätt så tror jag att det här kan förklara, det här kan förklara jävligt mycket varför just den här grejen som jag tror Lindsay också blir irriterad över, att bara, men hur kan de vara så här dumma liksom? Hur kan de vara så jävla dumma? Bara, det är, bara, finns svaret rakt framför dem. Bara. Eller när man hör någon i tv eller tidning.
För att det är en sekt.
Exakt, för att de måste hänga ihop liksom. Och det är ju då de uppfinner såna här grejer, till exempel att socionomer eller kriminologer, de skulle ju aldrig gå in i en riktig debatt med någon som kan de här sakerna. Mm. De skulle aldrig göra det, för att de får pisk liksom.
Mm. Mm.
Och då uppfinner de ju så här att det är ju det som är att plattforma någon. Mm. Då ger man ju någon om jag ställer upp i en debatt med den här personen, då ger jag den här personen en plattform. Mm. Då är jag en del av problemet.
Mm.
Alltså det här är ju bara...
Det är ju en återkommande trop, eller vad man ska säga, att du är en del av problemet.
Ja. Om du har det sämsta fotbollskorplaget, och du hela tiden bara, nej men vi vill inte möta dem, för att vi tycker inte de spelar fotboll på det sättet som
vi
tycker det är bra. Det är lätt att hålla på så om man har det sämsta laget.
Ja, visst.
Ja. Då behöver du aldrig möta någon liksom. Och det här tror jag förklarar mycket psykologiskt varför de här urbota korkade idéerna inte försvinner liksom.
Nej, men det har blivit så korkat, eskalerande korkat, att den här riktiga argumentationen är omöjlig också. För då faller ju det sönder uppenbarligen.
Ja, men ja. Hade de haft några argument som ändå, hade de kunnat liksom jobba, hade de kunnat, för ibland är det ju vissa saker som är öppna för tolkning liksom.
Mm.
Men de har ju inte ens det.
Nej.
De har ju, jag menar, bara en sån sak då som att om det inte finns några riktiga sanningar överhuvudtaget och att man, allting är relativt och språk och allting är språk. Liksom.
Mm. Mm.
Om man har den synen och så samtidigt håller man på med någonting som man kallar för ett forskningsprojekt liksom.
Mm.
Och alltså, vad är deras agenda i livet undrar jag.
Mm.
Jag har en artikel som jag läste.
Ja, den är ju jättebra om våldet.
Exakt. Och då var det en så kallad våldsforskare. Nu måste jag sätta på telefonen här, säger jag, för att jag kommer inte åt min artikel.
Hon hade hur som helst undersökt våldet bland ungdomar.
Säger hon.
Säger hon.
Det har hon de facto inte gjort. Överhuvudtaget.
Men hon har väl gjort någon undersökning?
Nej. Ja, men hon har inte undersökt våld. Det är det här som är roligt.
Nej, hon har undersökt hur de uppfattar våld.
Ja, exakt, och det är inte våld. Våldsforskaren. Unga planerar sin vardag utifrån rädslan för våld. Mycket av ungas rädslor för våld är kopplade till mörka platser i samhället. Men det är också en populärkulturell föreställning att det är sådant man ska vara rädd för, säger Sara Scott då. Och när man tar sig igenom den här texten mer och mer så märker man liksom att ja, men så här, okej, hon är våldsforskare och sen så märker man okej, fast hon är kriminolog och det är ju sociolog, det är samma sak idag.
Mm.
Det ligger inom sociologi. Och sen så visar det sig att det handlar inte alls om våld utan det handlar om rädsla för våld som en annan sak.
Mm.
Och sen så är slutresultatet att det är en fotoutställning.
Ungdomar som hon har kontaktat har själva fått fotografera olika saker som de förknippar med våld.
Ja, precis. Och när jag läste den här texten så är det då, våld, vi kan vara överens om våld. Våld är ju, om jag slår dig i huvudet med en hammare, det är våld, eller hur?
Ja. Mm. Ja, det är ju kriminellt våld.
Exakt, det är ju det som är våld.
Mm. Mm.
Och sen så flyttar man ett steg till, då är det så här, ja, men det man upplever som våld.
Mm.
Då har man så här psykologisk våld till exempel. Mm. Och det kan vara allvarligt ibland, absolut, om man psykar någon liksom, absolut.
Ja, ja.
Men sen så var det så här att, sen är det rädsla för sexuellt våld. Och så tänkte jag bara, vad menar hon med sexuellt våld? Mm. Att till exempel att skicka en dickpick.
Okay.
Ja. Så då har vi gått från våld, hammar i huvudet, till rädslan för att få en dickpick. Det här är ju trams liksom. Ja, men förlåt mig. Ja, varför ska man ens kalla sig för våldsforskare när man håller på? Det här är...
Ja, men det blir ju, problemet är väl att det blir en så absurd stor glidning av begrepp här.
Precis som vi har diskuterat om när vi redde ut traumabegreppet.
Ja.
Jag vet inte.
Liksom. Men jag har en annan tanke på det också. Liksom, om jag ska läsa det här på med lite nyanserad. Jag har ju ingen aning om hur de här ungdomarna lever idag. Men när jag läser saker som här att hon citerar då. Killarna upplevde väldigt mycket våld i spelvärlden och från en ålder på runt 11 till 12 år. De spelar dataspel där de tillhör ett lag och där de inte alltid vet vilka de andra spelarna är. I spelens chattar är det en harang, jag citerar nu. I spelens chattar är det en harang av våld, svordomar och uppmaningar att skada sig själv eller ta livet av sig.
Mm.
Det är liksom va?
Ja, men det här är vad som händer när de här dåliga idéerna som vi diskuterar, de här cyniska teorierna, den här idiotiska arbetssätten.
Ja, men kan inte det här vara en realitet för ungdomarna och barnen? Jag menar, är det så att de uppmanas att ta livet av sig?
Ja, men det är ju för att det är ett meme att man alltid skriver KYS. Det är ett meme. Man skriver KYS.
Vad betyder
kill yourself.
Aha,
det är ett meme.
Det är
go and suck a cock liksom. Ja, men det här är kids i chattar.
okej.
Okay. Ja. Och hon, det, hennes argument...
Och hon läser in det att det är en riktig uppmaning till att ta livet av sig.
Ja, men det kanske det är ibland också, men det är ju inte en riktig uppmaning. För det här är kids i en chatt.
Ja, det är fuck you ungefär.
Ja, men
det,
bara det, gå häng dig, eller whatever.
Ja, okej. Okay. Ja. Cool,
och hennes tes då är liksom att, ja, för att det som många har pratat om, det är att om du har mörka tunnlar till exempel, och så är någon ung tjej tvungen att gå hem där, då är det ett jävligt läskigt ställe.
Ja, och
så
och
då kan man sätta upp lite mer lampor och så.
Ja.
Ja. Men hennes tes, Sara Scott, det är liksom att men det är inte bara trasiga lampor, utan det kan vara en chatt, eller det kan vara att man känner sig rädd att man ska få en dickpick eller så vidare.
Mm.
Och bara, fine, men liksom vad fan håller du på med?
Mm.
Det här, vi kan inte vi kan liksom inte fokusera vår energi och vårt kunskapssökande på såna här abstrakta vis liksom.
Mm.
Ja, Andreas, du utsatte ju mig för våld. Jaha, säger du, gjorde jag det? Ja, för jag blev rädd, för jag trodde du skulle göra någonting, vilket du aldrig gjorde.
Mm.
Men när jag upplevde det, då var det våld liksom. Mm. Det är det hon försöker säga.
Ja, precis.
Ja. Och det är ju så här, det kanske är så ibland, men det här är vansinnigt att hålla på med. Det här är tokerier.
Ja,
liksom.
Men det här är också någonting. Det, jag känner igen det på något sätt från The Coddling of the American Mind.
Mm.
Alltså liksom allting där ofta unga tjejer då och tjejer i akademi, att de vill ha den här safe space.
Ja, men det är ju det.
För där är man aldrig utsatt för våld. Och men i den vanliga världen så är man utsatt för våld hela tiden. Mm. På tusentals olika saker. Mm. Alltså det blir ju en paranoid och väldigt skruvad värld. Mm. Där man hela tiden är utsatt då för mikroaggressioner till
exempel.
Precis, som
det,
också
det, är ju precis det här hon har på. Exakt
och det är liksom, mikroaggressioner är ju också då en typ av våld då. Mm. Och det kan vara fat-shaming eller ofta mikroaggressioner ofta förknippat till ras och etnicitet och sånt. Men det här det har ju blivit så skruvat att det här de här definitionerna är ju så breda så det exploderar här.
Precis.
Orgie av och definitions kris eller vad man ska säga.
Innan universiteten blev fullkomligt kommunistiska så brukar man ju utbilda folk i vetenskapsteori liksom.
Aj.
Då får man ju lära sig till exempel vad är en amöba-teori för någonting?
Mm.
Liksom. Eller vad är det för någonting? Ja, men det är, om du använder för lösa definitioner liksom, eller för lösa hypoteser, så kan du börja passa in vad som helst.
Mm.
Och det är väldigt viktigt att lära sig det för att folk har redan gjort de här misstagen.
Mm.
När vi hade liksom pionjärvetenskapsmännen i början av 1900-talet som hittade på precis vad som helst liksom.
Mm.
Att samer kan inte göra värnplikten för de har platta fötter och folk bara hittar på grejer. Och då lär man sig bara, men så här kan vi inte hålla på. Då lär man sig genom vetenskapsfilosofin till exempel med personer som Karl Popper och så vidare att bara, okej, men vi måste liksom strukturera våra tänkande på olika sätt för att inte hamna här. Och då har de bajsat...
Och då falsifierar man ett sätt att...
Exempelvis. Och att man är hård i sina definitioner. Ja. Är upplevt våld där våld kan vara vilken handling som helst.
Mm.
Om det här hade varit en seriös person som hade haft seriösa kollegor och som liksom hade varit mer förankrade i riktigt kunskapssökande. Då hade man ju redan tidigare liksom så här bara, men vad är det här för någonting?
Mm.
För då är ju alltid, om någon bara kan uppleva någonting som våld som är precis vad som helst, eller om någon bara kan skriva någonting i en chatt, då är ju allt våld.
Mm.
Ja.
Nej, men det blir ju kontentan av artikeln att ungdomarna är så rädda för våld att det präglar hela deras dag. Men våldet kan ju då vara... våldet är rädsla för våldet.
Ja, fast det är ju inte våld. Det är rädsla för att någon ska skriva något taskigt i en chatt. Det här är ju...
Det är fortfarande inte våld.
Men vad är det som jag skulle vilja fråga Sara Scott är liksom så här... men om någon av barnen slår... Om ett barn slår en pinne i huvudet på ett annat barn...
Mm.
Det är ju våld, eller hur?
Ja, precis.
För hur kategoriserar, hur gör du åtskillnad mellan det och de här liksom metafysiska våldsupplevelserna. Liksom. Det måste finnas en skillnad.
Ja. Antingen är det någonting riktigt, att det, man blir slagen med en pinne och det gör ont. Man kan ju bli slagen med en pinne på skämt också, utan att det gör ont överhuvudtaget.
Absolut.
Men då är det inte våld, eller hur?
Nej.
Då är det något annat.
Och man kan faktiskt säga någonting så elakt till någon, att det är värre än en smäll. Mm. Man kan göra det.
Mm.
Ja.
Mm.
Men på grund av sådana här problem med definitioner och att man inte vet vad som sker i andras huvuden, så liksom skiter rättsstaten och samhället och alla vettiga personer i det.
Mm.
För liksom, ja, då får du lära dig att inte ta illa upp liksom.
Mm.
Eller så här, du kan inte vara med och spela ett spel där folk är elaka i en chatt så du plötsligt tycker det är värre än att få en spark i röven liksom.
Mm.
Ja, då kan du inte spela det.
Mm.
Det är det här som är uppfostran liksom.
Mm.
Och då är hennes ambition såklart att bara bryta ner det här liksom. Är ju, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju jag sörjer att någon överhuvudtaget betalar henne pengar. Jag sörjer att ingen kunde döda det här projektet. För förmodligen så är det ju det här hon doktorerar om.
Mm.
Det här är förmodligen, för de skrev våldsforskaren, de skrev inte så här doktor i.
Mm.
Mm. Så förmodligen så är det här en doktorand, skulle jag gissa på.
Mm.
2014 stod det att hon började med någonting. Det är ju 7 år nu då.
Som hon har ägnat åt.
Eller 6 år, ja. Så det är så här halvdeltids doktorand eller liknande.
Har du tänkt på hur mycket det här liknar konstprojekt idag?
Ja,
det, men för det är ju också, det här hade ju lika gärna kunnat vara en utställning på de som gör kameran som var på månen där, du vet.
Hasselblad
Center. Det hade lika gärna kunnat vara en utställning på Hasselblad Center.
Nej, för jag tror att det är för dåligt för att vara där. Jag tror att det är för dåligt konstprojekt för att vara där.
Nej, jag tror fan inte det. Det hade mycket väl kunnat.
Jag har varit där typ 10 gånger. Mm. Då har jag aldrig sett någonting med så här låg kvalitet.
Yes, okay, okay.
Inte någonting som är totalt konceptuellt. Liksom.
Mm.
Barnen kanske inte är så bra på att ta bilder.
Nej, precis.
Nej.
Mm. Nej, precis. Så det är det som blir problem. Mm.
Men sen då, på något sätt så måste jag ändå försvara det här med liksom att jag kan ändå erkänna att det finns ju psykologiska handlingar eller olika handlingar som liksom uppnår samma typ av verkan som våld.
Mm. Men kan inte en dickpic till en ung tjej vara jävligt våldsamt?
Jag har ingen telefon.
Ja, visst.
Mm. Eller whatever.
Eller häng inte på de forumen.
Ja, precis. Eller vad är ditt ansvar?
Chatta inte med okända, anonyma människor.
Nej, precis. Liksom, ja. Du kommer få skit i din telefon. Liksom.
Mm.
Eller föräldrarna kanske får se till att personen är tillräckligt robust för att inte bry sig om sådana saker om man växer upp i en sån värld. Liksom.
Ja, och de minsta barnen kanske inte ska ha en smartphone då.
Nej. Men okej, okay, men det jag menar är att det finns riktiga saker som inte är våld som ändå skadar.
Mm.
Men min poäng är att det kan vi inte fokusera på.
Mm.
För att även fast det finns så kan vi inte jobba med det. Mm. För det är någonting som folk upplever själva.
Mm.
Och det är liksom, det, vi kan inte vara där. För då blir det som det har blivit lite i MeToo-rörelsen till exempel. Men uppriktigt sagt att folk kan ju bara hitta på vad som helst.
Mm.
Om man börjar lyssna på det.
Mm. Och så är det då ett sexuellt övergrepp när det egentligen inte var något.
Precis, ja. Och då kan vi inte, och då kan vi inte likställa de upplevelserna med vad som faktiskt händer. Mm. Det blir ju
en slags rättssäkerhetsproblem. Ja.
Men
i
sen
såna
tycker jag det är
fall.
Sjukt godhetssignalerande projekt också. Att det är så här, vad ungdomar upplever för våld och vad är det de känner nu och bla 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 bla. Är det inte jävligt godhetssignalerande?
Mm.
Eller?
Ja, nej, men jag är nog...
Ska man ha en utställning?
Jag kan tänka att hon har fina tankar på något sätt, men att det här är för Det stora problemet är att det är för flummigt ändå, för jag kan mycket väl tänka mig att hon har rätt i att våldet i vardagen har är inte i det fysiska rummet längre.
Ja, men då är det inte våld. Det är det som är grejen. Vi får inte börja snurra in i hennes definitionsvärld. Eller hur?
För då för det är fortfarande inte, det digitala våldet är inte riktigt våld.
Nej, exakt. Nej, och det kan aldrig bli det.
Nej.
Det
är någonting annat.
Ja, för att vi måste vara pragmatiska. Och när man börjar med det här, det är samma sak.
Det är språkglidningen här, och det här glidningen i språk och vad språk
men om,
är.
Men om allting är rasism, som det har blivit, att allting är rasism. Ja, de som skrattar mest åt detta och tycker det är godast, det är de riktiga rasisterna. För att det har varit sån inflation om rasistbegreppet. Så att de plötsligt bara, fan vad gött. Fan vad bra. Nu är alla rasist, så att jag bara, tack för det. Ja, för det är inte värt någonting.
Och så kan man ju då trolla sönder människor på olika sätt.
Absolut.
På de mest subtila sätten.
Absolut.
Och det är ju, och komma undan med vad som helst.
Men du vet, folk som är sjukt hundrädda. Om de går på gatan runt ett hörn och så plötsligt står någon där med en hund. Och så blir de livrädda liksom. Det är sorgligt. Men vi kan inte göra någonting åt det liksom.
Det är fortfarande inte våld.
Nej, det är inte det. Nej. Det är fan inte det. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja. Jag tror överhuvudtaget sociala medier och sån här shit är inte bra för barn överhuvudtaget. Och att det är där skon klämmer liksom.
De kanske inte ska vara och hänga på de chattarna.
Nej, de kanske inte ska ha en smartphone överhuvudtaget. Vi kanske inte ska ha en smartphone.
Nej, de kallas ju någon så här shell turtle, eller att det är en sån, man slår ihop en telefon, sån burner. Ja. Det kanske är en sån man ska ha egentligen.
Ja, det är kanske
superenkel.
Det blir för mycket.
Bara smsar man varandra istället.
Tänk om vi är taskiga mot någon och så är det våld. Ni var taskiga mot någon när ni recenserar någonting, du och Andreas. Och det är samma som våld. Man bara, fuck you. Fuck you liksom. Det är klart att det inte är. Men jag vet inte. Det är tråkigt för henne, för att hon kanske kommer ägna resten av sitt liv åt det här jävla tramset liksom. Ska hon gå i pension när hon är 65 och så har hon sänkt hela sitt liv i sånt här bara idiotiskt trams.
Fan vad år du är mot
den. Ja, men det är sorgligt.
Det är
ju hennes handledare och de som har kommit innan henne. De som hon har träffat under sin utbildning.
De har sänkt ribban successivt. De är skyldiga.
De har potentiellt förstört den här kvinnans liv. Jag menar detta.
Ja, men ja, att de har pajat för henne då. Genom att sänka ribban så mycket.
De har sänkt ribban så mycket. Lurat i henne felaktiga idéer. Och får henne att ägna sig åt trams. Som de låtsas vara seriöst. Nu, du kan ju tänka dig vad hon tänker när. Åh, det stod idén om mitt projekt. Har du sett det, Claes? Det stod i DN om mitt projekt. Då måste det ju verkligen vara på riktigt, eller hur? Om det stod i DN. Men det är liksom så här,
men de kan ju skriva om elallergi.
Jo, men you can't polish a turd liksom. Och det är så jävla sorgligt. Det påminner mig lite om massa svinduktiga matematiker och fysiker som har ägnat sina karriärer åt typ strängteori. Och så har det bara varit så här.
Ja, det har inte hänt något med den strängteorin.
Och så har de sänkt hela karriären i en återvändsgränd liksom. Och det är tragiskt.
Men de kan redan ha ägnat 40 år åt det där strängteorin, eller? Som inte har lett någonstans.
Nej, precis.
Ja, visst. Ja. Men så är ju livet också. Men här är det ju, där har man ändå, det är ändå inte pseudo på samma plan som vissa av de här sociologiska idéerna är.
Det beror på vem du frågar. Men när man inte håller på med saker som är falsifierbara och när man inte har ordentliga hypoteser och när man inte har ordentliga experimentella resultat, då är ju det inte så bra liksom. Mm.
Nej. Men här, när det gäller strängteorin och fysik och där man har haft vissa liksom felaktiga föreställningar, även Copernicus och de här höll ju på med de här aristoteliska formerna i flera år och liksom, det var ju ren bullshit naturligtvis. Det ledde ändå fram till något genialt eftersom det var geniala personer som höll på med, även Newton trodde ju på astrologi och sådär va?
Ja, precis.
Men här är det, och då, liksom IQ 160 typ, men här är det ju, här är ju så dumt att det liksom, det går inte att, törden är ganska visible redan från början så att säga va?
Men då kan man tänka sig att det ligger ett ansvar åt dem som får in folk på sånt här.
Mm.
Att det liksom är så här, för att om någon vill syssla med om någon vill syssla med någonting som liksom är jävligt flummigt, då får ju inte de gå runt och tro att det här är liksom fruktbart.
Mm.
Eller förstår du vad jag menar? Ja. Du
kan, men där har vi ju en kollektiva psykosen.
Ja, men det är klart det. Det är klart som fan det är det.
Jag kommer ihåg för många, många år sedan så hade du och jag höll på att dividera om vad det var med universiteten som var ett problem. Och så här, nu börjar vi få förklaringar i böcker.
Nu kommer det böcker.
Ja, precis. Ja. Analyser riktiga och The Coddling of the American Mind. Men jag kommer ihåg du sa också sådär, vilket jag tror jag tyckte var ganska upprörande på den tiden, jag vet inte varför riktigt, men du sa att men det är, folk är ju dumma i huvudet också liksom. Det är så många personer som är dumma i huvudet. Men det är ju sant, jag är tillräckligt rå numera för att ändå erkänna att men fan, alla kanske inte ska gå på universitetet och hålla på med bullshit.
Om man ökade från att 5% av de smartaste i samhället typ var på inom universiteten.
Och det var ju min farsas generation. Och det liksom...
Så ökar man det till hälften. Vad händer då med snittintelligensen inom den gruppen liksom? Den går ju ner kraftigt.
Ja, du menar istället för 5% 50% exakt. Av en liksom hel population.
Då sänker du du vet tidigare det, och det är inte bara så, för att det var ju mycket så här, om du kom från en rik familj förr så kunde du även, fast du inte var så jävla skarp, var där.
Ja, du
så
kunde glida in enkelt. Lite på en räkbacka.
Men man skulle ju kunna tänka sig om man kollar på hur liksom intelligensfördelningen ser ut i ett samhälle, så är det ju liksom sån jävla stor skillnad mellan topp 5% och om du tar hälften.
Mm.
Alltså, och topp 5%, de är inte normalbegåvare.
Mm.
De är ju mer än normalbegåvare.
Mm.
Alltså det är ju det liksom. Och jag tror att effekten av det är att massa korkad teori som är intuitiv. En sån teori till exempel är att men du föds i en familj. Om det är bra där och du har bra föräldrar så blir du bra.
Mm.
Ja. Nu råkar det inte vara så. För att typ matematisk förmåga ärver du från dina gener.
Mm.
Så spelar det ingen roll vilka jävla föräldrar du har. Jo, det spelar roll. Du vill inte få en sten i huvudet.
Mm.
Så de måste ge dig tillräckligt föda för att du ändå ska kunna liksom överleva.
Mm. Ja. Och en förutsättning är att de är smarta och kan matematik.
Men gullegull-teorin som liksom är det som gäller, den är mycket bättre för normalbegåvade personer som egentligen inte är så intresserade av ett högre lärande.
Mm.
Då är det mycket bättre att hålla på med gullegull-teorier och trams med dem.
Mm.
För att de kommer inte orka att utsätta sig för svårare frågor än så.
Mm.
För de kommer aldrig göra det. Det är precis det här som händer med universiteten.
Mm. Och det men de vill inte ta i det som är riktigt prövande för
det, är klart de inte vill det
egna nej. Intellektet. Eller för liksom
absolut inte.
De ideologiska grundförutsättningarna.
De vill handla på IKEA. Eller liksom tänka på andra saker. Och det var slående. Jag minns det. Vissa, vi höll på med helt sjuka grejer ibland när jag pluggade. Och då minns jag att man har liksom hört... Du vet, man har haft en föreläsning med någon grym person. Så har man hört typ något av det sjukaste man har hört i hela sitt liv. Liksom. Och konsekvensen av det måste vara att du måste förändra så jävla mycket hur du ser på världen och hur du tänker. Och liksom är så här bara, du har ju blivit utsatt för liksom en intervention. Och så är det typ paus. Och då hör man inte någon prata om det.
Mm.
För att de har inte hängt med liksom.
Ja, de har inte lyssnat kanske.
Nej, inte lyssnat så bra. Mm. Förstår inte varför det är konstigt.
Mm.
Tänker också, många har ju fått lära sig att man kan lyssna lite på vad man vill.
Mm.
liksom. Man kan bestämma lite själv.
Ja, man kan plocka och bygga ihop sin egen verktygslåda.
Ja, precis. Ja.
Och då... Men ditt huvud har exploderat för någonting har, liksom, någonting har oåterkalleligen förändrats i ditt tänkande.
Ja, som precis.
Som det kommer en ny fakta som ställer saker på huvudet i princip.
Precis. Ja. Som exempelvis att vi ärver genetiskt matematisk förmåga.
Mm.
Det, om inte den idén förändrar hur du tänker och hur du ser på samhället och hur du ser på liksom, politik och whatever. Om inte den idén förändrar hur du tänker, då gillar du inte att tänka.
Mm.
Det är liksom low need for cognition.
Mm.
För det är en vansinnig idé.
Ja, det är en brutal idé.
Ja, det är en brutal, vansinnig idé. Ja. Som råkar vara sann, liksom.
Ja.
Och det är... Ja, jag orerar nu.
Men nej, men det är intressant. För det är, liksom, det är ju det... Det är ju egentligen det som... Om man ska vara helt brutal så är de här cynical theories med Pluckrose och Lindsay. Det, är ju, det de beskriver är ju en liksom... Academia for Dummies som behöver en värld som är tillgänglig för väldigt många personer. Och den här fluffvärlden där saker kan töjas och böjas och betyda lite vad som helst och samtidigt som det är den här...
Den är jättebekväm.
Den är jättebekväm.
Den är superbekväm. Fan vad enkelt.
Ja, precis. Du behöver vetenskap. Nej, men det är lite vad du tycker. Vad heter hon nu? Skott. Eller liksom. Ja, men våld kan ju också vara när man går fel över ett övergångsställe. Och, liksom, eller vad fan som helst. Ja,
eller att någon sitter bara, oh shit, jag kan... Shit, fan, jag blir rädd nu. För jag kan få en dickpick nu.
Den ständiga rädslan för våld.
Den ständiga rädslan för att man kan få det nu. Liksom. Ja. Vad är det? För vad är nu? Jag är hård för att jag tycker att hon har gjort bort sig. Men vad är liksom, vad leder det här till? Hur ökar det här våran kunskap? Om hon någon gång blir den här gamla professor emeritus och ska inspirera någon. Vad är det hon liksom, alltså du vet de här, vad är det här för någonting? Det här är ju fan inte kunskap liksom.
Nej, men jag tycker det tangerar ju den konstvärldens pseudo-bullshit väldigt mycket, för det låter som ett konstprojekt.
Wow.
Och det som du säger, liksom, kidsen kanske i konstvärlden så hade man låtit kidsen ta bilder och sedan hade man reproducerat bilderna och gjort dem mer estetiskt gångbara.
Ja, för att men barn det är ju, kan inte fota.
Nej, precis. Liksom. Men det är ju den enda skillnaden här som jag ser det. Och då skulle man kunna ställa ut den här undersökningen på någon jävla konstutställning.
Ja. Men de har det är sen det finns ett återkommande problem också, och det är att man slänger ut bebisen med badvattnet, för att ibland är saker faktiskt väldigt svåra att definiera och att ordna.
Mm.
Och ett exempel på det är att vissa fenomen som man brukar prata om emergence och sånt. Vissa komplexa fenomen. Så här, hur interagerar liksom 50 000 neuron i ditt huvud med varandra?
Mm.
Liksom. Då är de hopkopplade på olika sätt, och sen så har du också hormoner som gör att de pratar på olika sätt, de här neuronen, och sen så har du att de kan propagera signaler framåt, men så visar det sig att de förmodligen kan propagera signaler bakåt också.
Mm.
Och du vet, plötsligt så är det så här bara, okej, det här är inte det här kommer inte självklart vara ett system som du kan liksom koka ner till en enklare sak.
Och det här, du beskriver någonting som vi människor inte har 100% koll på.
Exakt, heller. Det har vi inte, men det är också så att du kanske inte kan koka ner det här.
Nej.
Till För det har ju varit idén länge inom vetenskapen, att, att vi ska koka ner allting. Liksom.
Men det kan vi inte, och då måste man vara ärlig och säga att det här är vad vi vet.
Ja, precis. För att
det är väldigt
för att det här är liksom, det är ju det här typ kaosteori också handlar om, som jag jag kommer prata mer om i något kommande avsnitt. Men att då får man liksom vara ärlig med det att ja, men här är det sjukt komplicerat och det kanske inte går att göra det här enklare. Det kanske inte alltid går att förklara någonting enklare.
Mm.
Men man får ju inte dra slutsatsen som de här, ursäkta uttrycket, jävla hippisarna gör. Att bara för att det är komplicerat eller ett system som man inte kan göra enklare regler av, då får man inte dra slutsatsen att man bara, ja men då kan vi skita i allt. För det är ju det är den slutsatsen de drar.
Mm.
Vi kan aldrig förstå någonting. Liksom.
Mm. Mm.
Allting kan vara vad som helst, men det är ju liksom det är ju idiotens slutsats.
Mm. Alltså, ja, visst.
För att den riktiga slutsatsen är ju att vi får ju ha mer modeller för saker.
Snävare och tydligare modeller, tydligare språk så att vi liksom
ja, men som
avgränsar är, ja, problematiken.
Men tydligare modeller som tar in där verkligheten är otydlig.
Mm.
Och jag menar det specifikt.
Mm.
Alltså att modellerna också kan ta hänsyn till när det inte alltid går att göra enkla modeller.
Det här kallas väl också intellektuell hederlighet. Eller att man är liksom, man har en slags, att man är liksom reko när det kommer till att beskriva vad man kan beskriva.
Jag tycker bara det är hederlighet.
Ja, hederlighet.
Jag tycker bara det är, och de här personerna som vi har kritiserat i det här avsnittet, de är lugnaktiga. Det är det de är. De är lugn. Ja, men det är sant. De är lugnaktiga.
Mm. Okej. Okay.
För att många idéer som de håller på med, om de gör sökningar på Google Scholar och går igenom forskningen, så ser de att bara det här funkar inte.
Mm.
Det är liksom det här och så ägnar de då som den här kvinnan som vi vet hållit på från 2014 till 2022 då, det är liksom 8 år.
Men sitt ganska naiva våldsprojekt.
Ja. Då vet vi ju att under de här 8 åren så har ju inte hon uppenbarligen satt sig in i den kunskapen som vi redan har samlat in. Det har, kan hon inte ha gjort.
Mm.
Och därför är det är ohederligt och det är lugnaktigt liksom.
Mm.
Och jag kanske, det kanske låter drastiskt, men vad ska man kalla det då?
Mm.
Liksom. Om någon inte ägnar en timme på 8 år åt att kolla liksom. Jag kan garantera att någon hållit på och skrivit långa jävla rader om problemet med definitioner av våld och så vidare. Jag kan garantera detta.
Mm.
Bara, nej. De ska ta lite kort, de här barnen liksom.
Ribban har sänkts med andra ord. Ja. Väldigt, väldigt mycket. Ja, men vi kanske har tjatat färdigt de grejerna här som vi hade på vår lilla lista.
Ja, absolut. Jag har liksom inget... Det är svårt att komma med liksom briljanta grejer när man diskuterar någonting som är så här korkat. Liksom.
Mm. Men jag funderar nästan på om man... I och med att de här Foucault och Baudrillard och de andra gubbarna... Derrida skulle jag aldrig orka läsa. Men jag menar, Foucault hade ju en slags... Han var ju lite briljant som skribent, va? Så man kanske skulle försöka läsa någonting av honom och läsa också hans kritiker.
Mm. Men där får man inte heller vara ohederlig, för att till exempel Baudrillard som vi har diskuterat, simulakra och simulakrum. Även fast typ att folk hållit på med helt jävla stupid grejer i hans efterhistoria inom... Och även fast de här gubbarna har liksom destruerat sociologin fullständigt, då kan man ju ändå hitta så här jävligt bra, smarta grejer
hos
de här personerna.
Ja, liksom. Ascoola koncept och idéer.
Ja.
Guattari och, vad heter han, Deleuze. De skriver också en del coola grejer, måste man ju säga.
Ja,
även om det är bullshit. Ja, även om mycket är bullshit,
mycket
så kan det vara jävligt
mycket
coolt.
Är ju bullshit, men jag menar, vad fan. Jag gillar ju Foucaults idéer om när han skriver om panoptikon och fångar börjar övervaka sig själva. Ja. Och, så här, då kan man väl, så här, det är väl vissa coola, bra idéer och så här, får en att tänka mer på de systemen. Det är väl jättebra.
Ja, jag
har ingenting emot det.
Man behöver inte kasta ut barnet med badvattnet, så att säga, heller.
Exakt. Ja. Andreas,
ja.
Det här var ett härligt bordsamtal.
Ja.
Vi hörs om ett tag.
Det gör vi. Okej. Okay. Hej.